När Google och Facebook skulle etablera sig i Silicon Valley så hade de ett litet speciellt tänk. De ville att företaget skulle vara mer än ett jobb. Man skulle känna att det var som att vara hemma. Man ville att arbetsgemenskapen skulle bli som en familj. Och därför så inredde man på speciella sätt också. Man hade pingisbord och bullbanor och lounger där man kunde hänga med varandra. De hade dagis så att det skulle vara lätt att lämna in sina barn, att man inte skulle känna att man behövde åka långt. Man försökte på alla sätt försöka fixa så att företaget blev mer som en familj. För man ville att man skulle säga, jobbet är inte bara där jag tjänar mina pengar. Det är inte bara min inkomstkälla. Utan det här är också stället där jag har mina vänner. Det är stället där jag har min tillhörighet, min identitet, min lojalitet och min trygghet. Så man ville liksom helt enkelt sudda ut gränsen mellan arbetsliv och det privata livet. I alla fall luckra upp det. Och den här bilden, den hjälper oss mycket när vi ska försöka förstå brevet till Thyatira. Hur samhället var uppbyggt där. Den här staden Thyatira som veckans text i Uppenbarelseboken handlar om. Staden var känd för att ha starka gillen. Vad är ett gille? Det är helt enkelt en gemenskap som bygger på att man har samma yrke, samma hantverk. En organisation kring ett skrå skulle man också kunna säga, för att använda ett annat svårt ord. Men ta till exempel alla de som höll på med brons i Thyatira, vilket var väldigt många för man var känd för att hålla på med det. De hade sitt gille eller sin bronsgemenskap. Och de som tillverkade tyger som var färgade med purpurfärg eller indigo, de hade sitt yrkesgille. Staden var ju känd för brons och för just de här tygerna. Kanske kommer ni ihåg att det finns en text i Apostlagärningarna om en kvinna som är just från Thyatira. Hon heter Lydia. Det står om henne i Apostlagärningarna 16 och 14. Det står så här, att hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Och det man behöver förstå kring de här gillerna, det var att de var inte bara intresseorganisationer eller en facklig klubb, utan de var själva grundritningen för hela samhället. Det var helt nödvändigt för någon som ville försörja sig inom till exempel bronshantverket att tillhöra det här gillet. Det var där det sociala nätverket fanns. Det var där man lärde sig av varandra. Det var där man fick ta del av nya metoder. Det var där man hade sina vänner. Och det var också där man byggde upp den respekten som man hade i stan. Om man var någon att räkna med eller om man blev utfryst. Och det var ju det som allt byggde på, att man skulle kunna ha sin business, sin ekonomi och tjäna pengar. Det gick helt enkelt inte att stå utanför det här gillet och fortfarande försöka leva av det som var ens hantverk. Gillet var väldigt mäktigt. De kunde stänga ute någon och så på så sätt helt dra undan mattan för den som ville försörja sig. Men inte nog med att de var grundbulten i det här sociala livet i staden. De var ju också andliga eller religiösa grupper kan man säga. Varje gille hade stora fester och då firar man just sitt hantverk. Och man offrade kött till gudar. Och sen så åt man det köttet tillsammans. En del av er undrar, När kommer vi fram till texten? Vi är på väg dit. Men det här behöver man förstå för att se vad Johannes skriver till den här församlingen. Så varje gille har sitt eget skyddshelgon, och det kunde man också offra till vid de här festerna. Och ganska så ofta så gick det vilt till. Människor släppte loss, firade, passa på att göra lite sexuella äventyr. Så det är den här bilden ni måste förstå som ni har med er. Hela stan är uppbyggt på de här gemenskaperna som är ens jobb, ens familj, men också en slags andlig religiös hemvist. Och om ni lade märke till hur Johannes börjar sin hälsning, så är det en liten blinkning till just det som staden är känd för, sitt bronshantverk. Jesus beskrivs ju som någon som har ögon som är som eldslågor och fötter som är som gyllene brons. Och det här är tydligt när vi ser alla församlingarna. Johannes känner till dem. Han känner inte bara församlingen, han känner staden. Och så får vi en ledtråd till hur vi ska tolka den här varningen, starka varningen, som Jesus ger församlingen i brevet via Johannes. Men låt oss börja med det positiva. Vad är det för någonting som Jesus vill säga via Johannes som är uppmuntran, som är gott i församlingen? Jag känner dina gärningar, säger Jesus. Jesus som vet allt, som ser allt. Han ser deras kärlek till Gud. Han ser deras trohet. Han ser deras tillit till Gud. Och han ser deras tjänande. Tjänande inom och utom församlingen. Och så ser Jesus deras uthållighet. De ger inte upp. De fortsätter trofast. Vilken församling. Tänk att få vara del av en sån församling som Jesus beskriver på det sättet. Ni har tro, ni har hoppet, ni har kärleken och ni är uthålliga. Även om resten som skrivs tar mer plats i själva brevet och beskrivs med fler ord, ska man inte ha allt för bråttom till den här uppsträckningen. Utan Jesus börjar verkligen med att bekräfta dem. Och så säger han så här: jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt att de växer i Kristus likhet. Det betyder att de mognar andligt. Jesus säger, ni är på rätt väg. Och på slutet så säger jag, håll fast vid det som ni har fått. Med den här bekräftelsen så vill nu Jesus genom Johannes ge församlingen en tillrättavisning. En varning. Men det har jag emot dig, säger Jesus. Och så kommer den här långa utläggningen om Isabel, hon som kallar sig profet. Hon lär och förleder församlingens medlemmar att bedriva otukt. Alltså att ha sex utanför äktenskapet och äta offerköp. Och församlingen, vad gör de? De låter henne hållas. Men vad betyder det för någonting? Ja, det är nu vi behöver den här kunskapen om gillena som gör att vi förstår hur komplicerat det här är för församlingen, varför de låter henne hållas. För många bibelforskare menar att det är just det här offerköttet som äts vid de här gillefesterna som menas. Fester som ofta urartade i de här sexuella eskapaderna. Så själva frågan är, hur ska de kristna förhålla sig till det? Om det bara var en fråga om att sluta offra och sluta vara med, vad sexuella äventyr skulle kanske vara en sak. Men det är ju bundet ihop med gillena och deras liv, deras hantverk, deras inkomst. Så det är väldigt svår väg för dem att navigera. De behöver tjäna pengar för att kunna ha mat till sina barn. Ställer du dig utanför gillet, tar du avstånd från det, så kommer det ju påverka alla dina möjligheter att driva affärsverksamhet eller att få en inkomst överhuvudtaget. Men att äta kött, offra till andra gudar, att ha sex utanför äktenskapet, det är ju inte förenligt med den här nya Jesusvägen som de har börjat gå. Och så träder det fram den här kvinnan. Kanske heter hon Isabel, eller så är det ett slags symbolnamn hämtat från en kvinna som var fiende till Gud i Gamla testamentet. Och hon säger: nej, men Gud har ingenting emot det där som sker på gillets fester. Det behöver ni inte ha dåligt samvete för. Det handlar bara om kroppen, inte om er ande. En argumentation som liknar väldigt mycket den som finns i Korintierbreven. Så det här, när vi kommer hit till den här församlingen, så handlar det inte om vi hittar på ett litet etiskt dilemma, ett litet tankeexperiment, en övning. Nej, för församlingen är det här en sån viktig, avgörande fråga. Och den handlar om hur de ska få mat på bordet. Antagligen så vet de också varför Johannes sitter på Patmos. Han skriver ju i brevet, Uppenbarelseboken, att det är, citat, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Kapitel 1, vers 9. Johannes är inte där på semester. Han har blivit deporterad. Det står inte i Bibeln, men det står i andra källor, antika skrifter, så hade Johannes antagligen blivit förvisad till Patmos av kejsar Domitianus. Straffarbete helt enkelt i Patmos gruvor. Och Patmos var en väldigt bra ställe för politiska förbrytare. Alltså, det var en förvisningsort. Det är en vulkanö. Den är karg, den är klippig, ungefär 7 mil utanför kusten. Och för myndigheterna är det här en perfekt plats. Hit kunde man skeppa alla som störde freden, alla som är störande element. Det är som sådana här fängelser som byggs mitt ute i havet. Ingen ska kunna fly därifrån. Så vi vet ju inte exakt varför, vad som har hänt, vad Johannes har gjort för någonting för att hamna där. Men antagligen har han hamnat i konflikt med de lokala romerska myndigheterna. Han har vägrat att böja sig för den romerska kejsarens maktanspråk. Vägrat att tillbe kejsaren som kallar sig själv för Guds son. Precis det som Johannes använder de orden för att presentera Jesus. Så vi har Johannes här, och han har blivit stämplad som en politiskt farlig person, som Navalny i Ryssland till exempel. Och därför vill ju makten få honom ur vägen. Vi kastar honom långt bort, Sibirien, Patmos, där ingen ska kunna hitta honom. Kampen står mellan Jesus, som gör anspråk på att vara Guds son och bli tillbedd, och så kejsaren, som också gör anspråk på att vara gudomlig och bli tillbedd. Och mitt emellan här så står den här lilla, kämpande församlingen. Och de måste ta beslut som påverkar deras liv på djupet. Som kan handla om liv och död. Det är konkret, det handlar om levebrödet, det handlar om deras egen frihet. De vet, de kan också hamna på Patmos. Och det här är ju ett tema som återkommer i alla 7 breven till församlingarna. Och det som man kan lägga märke till är att, intressant nog, så verkar inte det som att Jesus ser att det största hotet som att de förföljdes, att det är att de förföljs av de omgivande myndigheterna, utan att de kompromissar när det blir den här krocken mellan församlingen, mellan Jesusvägen och samhällets väg. Bert Ingelsten, han har skickat med oss 3 stycken frågor in i den här predikoserien. Och där ska vi landa in idag. Den första frågan är, vad är glädjebudet i den här texten? Var är evangeliet? Var finns trösten i den här texten? Vad finns det för uppmuntran till oss? Och vad är för det tredje, vad är Jesus inbjudan till oss i den här texten i brevet? Och jag tänker att en sak som är glädjebud i den här texten, det är hur väl Gud känner oss. På samma sätt som Jesus kände de 7 församlingarna ingående, så känner Jesus oss. Ja, visst, det är avslöjande. Det betyder också att vi inte kan ha några hemligheter. Men det är ju det som är den stora friheten, den stora tryggheten i att vara en kristen. Gud vet allt. Allt. Och ändå älskar oss Gud så otroligt mycket. Helt utan förbehåll, helt utan villkor älskar Gud oss. Om inte det är ett glädjebudskap, då vet jag inte. Och var finns trösten? Jag tror man kan få tröst från den här texten på många olika sätt. Men för mig, när jag läser den här texten, så känns det så trösterikt att Jesus ser våran tro, våran kärlek, våran uthållighet, vårt tjänande, även när det sker i det tysta, även när det är obemärkt av andra. Och det är faktiskt också tröstande att Jesus tillrättavisar oss. Därför att det är djupast sett ett tecken på engagemang. Den förälder som inte bryr sig uppfostrar inte sina barn. Men den som älskar sina barn kan ju inte låta bli att säga, att varna. Jag måste vägleda dig, det här är en farlig väg. Så tillrättavisningen är också ett tecken på Guds djupa kärlek till oss. Även om det inte alltid känns så. Och så för det tredje. Vad är Jesus inbjudan till oss? Jag tror att här kan det också landa lite olika. Beroende på vart vi är, vilka situationer, de bilder som har dykt upp i dina tankar. Men jag skulle vilja nämna 2 saker. För det första så är det en inbjudan till tillväxt. En inbjudan in i andlig mognad. Att se att det kristna livet är inte bara från ett nej till ett ja eller ett mörker till ett ljus. Det är det också. Men det är också en mognad att fördjupas. Jesus säger om församlingen: jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Vi behöver inte jämföra oss med andra kristna. Vi behöver inte jämföra oss med andra församlingar. Jesus, han ser varifrån vi kommer. Har vi stannat? Har vi nöjt oss? Eller sträcker vi oss mot den förvandlingen, den andliga mognaden som Jesus inbjuder oss till? Den som Johannes har, som gör att han kan säga: Jesus är Herre. Vad än priset blir, så kommer jag att ge det, för att jag har upptäckt att det finns ingen annanstans där jag får ett liv som är på riktigt. Det kan också vara en inbjudan att se på de konflikter som faktiskt kan uppstå i vårt arbetsliv, i våra arbetsuppgifter. Konflikter mellan det som vi ska göra och vår kristna övertygelse. Man kanske kommer att tänka på exempel där det kanske kan bli ganska tydligt, saker som det har stått om i tidningen. Barnmorskor som till exempel utifrån sin samvetsfrihet inte vill utföra aborter och bli straffade för det på olika sätt. Eller någon som arbetar på ett företag som är underleverantör till krigsindustrin som man inte vill vara en del av, eller någon som inser att mitt företags vinst beror på att man dumpar miljöfarligt avfall i ett fattigt land, eller en snickare som blir erbjuden ett stort jobb om betalningen kan vara svart. Men också i alla våra jobb, till och med här som lärare inom teologi på ALT, så finns de här konflikterna. Om du jobbar som lärare eller ekonomibiträde eller egenföretagare eller socionom eller städare, så kan vi hamna i den här sortens konflikter. Vad ska vi prioritera? Hur ska vi bemöta våra kollegor? Vad jag är beredd att offra för att vara trogen Jesus? Vi får frågan då, vem är Herre i våra liv? Vad är vi villiga att offra eller ge upp för våran tro? För att kunna navigera i sådana svåra frågor, då behöver man en gemenskap. Man klarar inte på egen hand. Och så kommer vi tillbaka till där vi började. I Facebook, i Google, som försökte skapa den här känslan av familj. Och det gick ju ett tag. Många älskade att alla vill jobba där, det är underbart. Men så hände ju någonting. Till slut så visade det sig att det ändå handlar om pengar. För att du får inte vara kvar i familjen när du har jobbat klart, eller om du inte är tillräckligt duktig eller produktiv eller effektiv. Om du slutar leverera, då åker du ut. Du blir utkickad från familjen, från vardagsrummet. Vi som lever i en församling, det är en helt annan sorts gemenskap. Vi behöver inte fejka eller låtsas en sån gemenskap. Vi är en familj. Det bygger inte på våra yrken, bygger inte på våra prestationer, bygger inte på våra kontakter. Det här som vi har, Guds församling, det är en gemenskap som bygger på Jesus egen kärlek till oss. Han har skapat oss. En kärlek som han var beredd för att gå i döden för att visa oss. Och det vill vi tacka dig för, Herre. Du som är morgonstjärnan i natten, i mörker, så vet vi att du lyser klart. Vi vill tacka dig för din kärlek till din församling. Att det är du som är huvudet, det är du som är början och slutet. Vi tackar dig för att vi får vara med i församlingen, inte bygger på det vi lyckas åstadkomma eller prestera, eller att vi är effektiva, eller att vi drar in kunder eller skapar ett värde, utan att vi får vara med i församlingen därför att vi tillhör dig. Och du vet de svåra situationer som vi själva kan hamna i, där det är lätt att kompromissa på olika sätt med våran kristna tro. Vi skulle vilja be om kraft och mod, att vi skulle kunna prata om dig i församlingen, att vi allt mer skulle växa till i tillit, så att vi ser att det alltid är värt priset att gå din väg, även om det kan kosta väldigt mycket. Vi tackar dig för din helige ande som verkar, för oss in i mognad. Allt mer levande, allt mer uppfyllda av dig själv. Vi ber så i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.